Hej och välkomna till Sparpepp-podden där vi peppar dig kring privatekonomi och sparande. Jag heter Erika Papagiannopoulou och med mig har jag som vanligt Nordeas privatekonom Anders Stenkrona.
Hej, härligt att vara här. Det är kanelbullens dag idag.
Ja.
Har du fått en kanelbulle?
Ja, jag har fått en kanelbulle. Bra. Våra härliga kollegor stod här utanför entrén idag och delade ut kanelbullar till alla anställda.
Det gillar vi.
Fantastiskt.
Yes.
Så att det är den 4 oktober idag.
Kanelbulle, det är en typisk grej man inte kan spara. Den måste man konsumera.
Exakt, det blir inte lika gott faktiskt om den är sådär lite torr i kanterna. Mm. Den ska vara färsk. Idag ska vi prata om tjänstepension. Är det kul, Anders?
Ja, men det är ju kul.
Ja.
Det är väldigt komplicerat, kan vara väldigt jobbigt. Men när man väl får sin tjänstepension tror jag att det är jätteroligt.
Ja, precis. Och det är ju många som tycker att det är lite krångligt med pension överhuvudtaget. Men när du har lyssnat på det här avsnittet så hoppas vi att du ska ha lite mer koll. Eller hur, Anders?
Ja, verkligen. Mm. Och det är många detaljer. Jag ska försöka hålla det så enkelt som möjligt, för det här kan bli komplicerat.
I slutet av avsnittet så är det även dags för ett nytt begrepp. Vad
yes.
är det för begrepp idag?
Jo, alltså förra gången talade vi om effektiva marknader och hur investerare ska vara rationella. Nu ska vi tala om att människor kan vara irrationella eller de kan styras av känslor och beteenden. Jag ska prata om beteendeekonomi som begrepp.
Det är ju väldigt spännande. Men det kommer i slutet av avsnittet.
Jajamän.
Om vi ska börja med det här med tjänstepension, berätta lite mer. Vad är det egentligen?
Ja, alltså din totala pension kan delas in i tre delar. Så du har en allmän pension som du får, liksom, som förvaltas av pensionsmyndigheten och lite grann av dig själv. Och sen har du tjänstepensionen. Och det kommer ju normalt sett när man arbetar någonstans och får en tjänstepension. Och så den tredje delen är privat pension. Så tjänstepension, det är en del av din totala pension. Och det kan bestå av kollektivavtalad pension, som man kallar då avtalspension. Eller individuell tjänstepension som styrs mer av din arbetsgivare. Och ungefär 9 av 10 arbetstagare får tjänstepension. Så kolla att du får det, för det här är en väldigt viktig del av din totala pension.
Mm. Och hur mycket får man i tjänstepension?
Mm, och det här kan bli lite komplicerat. Jag ska försöka hålla det enkelt. Men det här varierar lite grann på din lön och lite grann vilket avtal du har med din arbetsgivare. Men den enklaste förklaringen är att om du tjänar under ett visst belopp, där det så kallas för 7,5 inkomstbasbelopp, som just nu råkar vara runt 46 440 kronor före skatt per månad. Om du tjänar under det, då får du mellan 4,5-5% av din lön, din bruttolön alltså, i tjänstepension. Och det här beror lite grann på avtal om det är 4,5 eller 5, men där är kring. Och tjänar du över det här beloppet så betalar arbetsgivaren in 30% av lönen som överskrider det här beloppet, alltså 7,5 inkomstbasbelopp, till din tjänstepension. Och anledningen till att det blir så mycket tjänstepension plötsligt är att man går över en viss gräns, och ungefär vid den gränsen så får du inte längre utbetalningar till din allmänna pension. Den upphör, alltså du får inte det till dig själv. Och därför behöver man höja tjänstepensionen som kompensation, kan man säga.
Men utöver det här då är det väl viktigt att komplettera med ett så kallat privat pensionssparande?
Oh ja. Så att vad man behöver göra är att du behöver kolla hur ditt pensionssparande ser ut och vad det antagligen kommer leda till. Och där kan man ta hjälp av olika experter eller rådgivare för att se vad tror jag att jag kommer få. Räcker den allmänna pensionen och tjänstepensionen? Jag menar, tycker man det, då är ju allt väl. Men om du tittar på ditt läge och säger att nej, men jag skulle nog vilja ha lite högre pension, alltså högre utbetalningar när jag går i pension, ja, men då får du komplettera med privat pensionssparande. Och det här kan göra en jättestor skillnad på marginalen. Att få några tusenlappar till som pensionär kan göra all skillnad i världen. Så att det här är jätteviktigt att man rätt tidigt i livet tittar på var vill jag vara någonstans som pensionär. Och ju tidigare du börjar, desto lättare är det att åtgärda det.
Ja, och det är därför det kan vara bra att bolla lite med en rådgivare till exempel här i Nordea.
Ja, oh ja. Mm. Alltså hitta någon du litar på. Mm. Och det här kommer att återkomma med budskap när det gäller pension. Det här är svårt att göra själv.
Ja, men precis. Och många siffror som du sa innan. Men du, Anders, vid vilken ålder kan jag då sen plocka ut pengarna?
Ja, det kan också bli lite komplicerat. Det beror liksom på. Jag menar, jag förstår att folk inte orkar sätta sig in i så här många olika varianter. Men, enkelt uttryckt, den privata pensionen, den du sparar själv, mm. den råder du väldigt mycket över själv. Den kan du i princip ta ut när du vill. Vilket också är lite av faran. Sparar du mycket till privat pension, så kanske du frestas till att använda de pengarna innan du går i pension.
Ja.
Så där är det bra att man lägger lite restriktioner på sig själv, och det kan man göra. Så,
öronmärka pengarna, ja, man lite kan, grann.
Precis, så att de inte går att ta ut innan. Men det bestämmer du själv med privata pensioner i stort sett. Sen när det kommer till allmän pension, den här som den grundläggande plåten, den brukar man tidigast ta ut när man är 64. Det finns något som heter garantipension, och det är 67 år. Men har det som riktmärke ungefär 64 år. Och sen så när det gäller tjänstepension, då kan du ta det ut tidigast när du är 55. Fast det är väldigt vanligt att man även där börjar när man är 65. Så att ha det som en sorts riktmärke. Att, visserligen, det beror på avtal hit och dit, men 64-65, det är det normalaste. Man kan ta ut det tidigare om man verkligen vill. Och en annan sak som är viktig att påpeka, de här åldrarna ändras med tiden. För att vi förväntas ju bli äldre och äldre. Då måste ju pengarna räcka längre och längre. Alltså man tar ut dem lite senare. Men just nu ligger vi ungefär 64-65 år, är det normala. Tidigast 55 för tjänsteperson.
Vi får ju hoppas att vi lever länge. Men under hur många år betalas tjänstepensionen ut?
Ja, okej. Okay. Det här kan också bli rätt så komplicerat. Så hoppas beredd. Tanke gärna på. Ja. Alltså det här beror på väldigt mycket vilket avtal man har. Och har man flera avtal, jag säger med olika arbetsgivare under arbetslivet, då kan det här bli lite av en djungel hur lång tid de här olika pensionerna betalas ut. Vissa avtal har en automatisk utbetalning resten av livet. Och vissa betalar ut hela pensionen på 5 år, eller 10 år, eller 15 år, eller 20 år. Och det kan man liksom bestämma själv. Och vissa utbetalningar beror ju på, alltså hur stora de är beror på om du jobbar samtidigt eller inte. Så att det är många variabler här. Så här skulle jag verkligen föreslå att man tar hjälp av en bra rådgivare. Dels vilka alternativ du har, så det blir tydligt för dig vad du kan välja. Och sen vilket alternativ som du tycker passar dig bäst. Jag menar, du kanske vill ta ut pensionen om 5 år för att investera själv. Eller så kanske du vill ha löpande utbetalningar livet ut. Och ja, innan du bestämmer dig så är det bra att utvärdera de här alternativen. Tillsammans med rådgivare som du litar på.
Det finns ju en hel del som kanske har jobbat utomlands. Hur gör man då om man till exempel vill flytta hem tjänstepensionen?
Ja, precis. Och nu, så inte hjärnan sprängs, så tar vi det här så enkelt det bara går. För det är ju så att det är så mycket som beror på. Men vi gör det väldigt enkelt. Har du rätt till allmän pension i utlandet, alltså den grundläggande pensionsdelen, då tar du hjälp av pensionsmyndigheten i Sverige. Och då tar de kontakt med det landets pensionsmyndighet och så fixar de det där på något sätt. Har du rätt till tjänstepension i utlandet, då tar du hjälp av din bank. För banken har experter som kan det här. Så att för att ha rätt till allmän pension i vissa länder, ja, du kanske måste ha jobbat där ett visst antal år till exempel. Eller visst antal år i EU överhuvudtaget. Pensionsmyndigheten i Sverige har koll på det. Men har du tjänat ihop tjänstepension i utlandet, då har din bank eller någon specialist kan hjälpa dig med juridiska dokument, hur man ska liksom komplettera komplexa pensionsupplägg och så vidare. Och tips är så här. Se till att du har minst 6 månader på dig innan du går i pension när du tar hand om det här. För handläggningstiden, den kan vara rätt lång.
Men hur kan jag annars då påverka min tjänstepension? Och hur gör jag det rent konkret, Anders?
Ja, du kan påverka den på ett väldigt bra sätt. Och det är ju att du sparar mer, helt enkelt. Det är så här. Du kan påverka hur mycket du får. Och du kan påverka var det investeras. Så det här är liksom grejer som du kan påverka. Och hur mycket som läggs undan, ja, det beror på lönenivå. Det kanske inte är jättelätt att påverka. Men en sak som jag vill slå slag för, om man har en hög lön, det som klassas för om en hög lön, och det är liksom över 50 000 någonstans där, då kan du alltså utöka din tjänstepension genom att löneväxla, heter det. Och det är att om du tjänar så mycket så att efter du har löneväxlat har kvar cirka 50 000 kronor, då kan det vara lönt att göra det här. Även här är det bra att prata med en specialist så du får klart för dig exakt vad det här innebär. Men i princip är det så här. Det som gör det lönsamt att löneväxla är att, och extra intressant för dig, det är att om din arbetsgivare när du tjänar över 50 000 spänn där någonstans, när de betalar ut pension till dig istället för lön, då betalas det ungefär 6% mindre i skatt, 5,8% mindre. De pengarna får du.
Okej, så det är det som är fördelen med
Det är fördelen med upplägget. Att löneväxla. Så då betyder det att jag avstår från lön över en viss nivå av min lön och det går till min pension. Därmed betalas det mindre skatt och de pengarna får jag i utökat pensionssparande.
Men vad är skillnaden på det som kallas förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension? Ja, och krångla till det lite mer, Anders.
Och det här var en jättehet potatis runt 2000, för då började de här förmånsbestämda pensionsplaner blir så stora att de blir en börda. Jag ska förklara vad det var. Så att en förmånsbestämd pension, den blir allt ovanligare nu. Men det är att man, som då, som den som ska betala ut pensionen, lovar eller har garanterat att betala en viss pensionsbelopp till dig livet ut. Det kan vara att du får en procentsats av din genomsnittliga lön i livet och det säger de, det här kommer du få. Och då garanterar företaget eller den som har den pension, förvaltar den pensionen, de pengarna. Och därför så har väldigt många företag haft en stor pensionsskuld som måste förvaltas för att alla deras tidigare anställda ska få ett visst belopp som har utlovats till dem. Och det blev ju jättejobbigt. Så att många därför övergått till premiebestämda pensioner. Och en premiebestämd pension, det innebär, vilket är det vanligaste alternativet nu, det är att du får ett visst belopp eller premie varje månad som du ska investera. Så att du får pengarna nu och så ska du investera och förvalta det och hoppas det går så bra som möjligt. Så pengarna räcker sen, ja, så länge de räcker i princip. Och det finns alltså ingen garanti att du kommer få det här, ett visst särskilt belopp livet ut som då förmånsbestämd pension var.
Mm. Men det finns någonting som heter tjänstepension ITP och nu är vi i Nordea valbara igen. Berätta lite mer om vad det här innebär, Anders.
Yes, det är stor jubel och klang att Nordea har kvalificerats för att vara med här. Det är jättekul.
Mm.
Och ITP betyder alltså industrin och handelns tjänstepension. Och det är en, ja, det är en tjänstepension för en privatanställda tjänstemän för att göra det enkelt. Det finns en stor valcentral som heter Collectum där massa olika alternativ finns hur din ITP ska förvaltas. Och från och med oktober så är alltså Nordea valbara både inom vad som kallas då för traditionell försäkring och fondförsäkring. Och det innebär att du kan välja Nordea för hela din ITP.
Alltså nu oktober 2023.
Och då kanske man undrar, traditionell, vad var det nu igen? Traditionell försäkring, det är alltså att du har lite lägre aktieexponering och du har vissa garantier kopplat till det här. Och att man inte ska förlora pengar för mycket och sådär. Och de förvaltas åt dig. En fondförsäkring har inga garantier men du får alltså en avkastning som beror på vilka fonder du har valt och hur börsen går.
Men om jag inte har någon tjänstepension från mitt jobb?
Ja, det här är ju, kan ju hända. Som vi sa, 9 av 10 har det, 1 av 10 har det inte. Ja, då är det ju en desto viktigare med ditt privata pensionssparande. Du måste ta eget ansvar i större utsträckning för det här. Det kan gälla om du är egenföretagare eller anställd i små fåmansföretag. Det här är superviktigt att ta tag i. Det är alldeles för vanligt att egenföretagare liksom inte har gjort allt de kan för att få en bra pension. Så att ta hjälp här av en rådgivare som du litar på och som kan hjälpa dig att lista ut hur mycket vill du ha i pension och hur mycket av din nettolön borde du lägga undan så att du kan få den pension du vill ha. Och principen är ju att ju tidigare du börjar i livet, ju lättare och bättre blir det för din pension. Jag vet att det finns ett motstånd och ett hinder. Man tänker pension, det är jättelångt bort och det är jättejobbigt. Och är det någonting vi inte prioriterar, det är sånt som är jobbigt och är långt, långt bort i tiden. Så att, ta nu tillfället i akt, eftersom det är ändå kanelbullens dag och det är lite sött och det är gott.
Ja.
Att tänk framåt och ta boka en sån här jobbig tid som du tycker kan vara ett hinder. Och se, var är jag någonstans i mitt pensionssparande? Det här är superviktigt.
Ja, men precis. Och sen tar ju bara ungefär 10 minuter om man faktiskt vill få koll på både sin tjänstepension och sitt privata pensionssparande via digitala rådgivaren Nora Pension och se om du faktiskt kan sänka dina kostnader genom att samla hela din pension hos oss i Nordea. Så det är ju väldigt värt att kolla upp. Och som sagt, mer info på nordea.se/ITP. Där man kan läsa mer. Lite krångligt ändå.
Ja.
Och mycket olika siffror. Men det går mycket att få koll på det här.
Ja. Och framförallt så finns det folk som har koll på det.
Ja, exakt.
Ta hjälp av sådana.
Vi hjälper dig här i Nordea. Så det är väldigt bra. Men du, Anders, tack för den här genomgången. Nu är man lite uppdaterad. Förhoppningsvis våra lyssnare också. Men vi har kommit fram till dagens begrepp.
Ja,
beteendeekonomi, det är jätteintressant.
Det är världens roligaste grej. När jag fick klart för mig vad det var, det var när jag forskade på universitetet. Och då bestämde jag mig för att det här ska jag ägna min avhandling åt, för det var så otroligt intressant. Och då är det så här att vi pratade ju förra gången om effektiva marknadshypotesen. Och den betyder att på marknaden så är priserna korrekta eftersom det finns tillräckligt många rationella spelare på den här marknaden som ser till att priset blir vad det ska vara. Men vi vet ju att det finns en hel del människor som inte är finansiellt rationella. De existerar, jag har jag hört.
Jag vill
nästan påstå, jag vill säga så här. Alla är rationella i någon bemärkelse. Och vi optimerar våra liv i någon bemärkelse. Fast vi kanske inte gör det i ekonomiska termer alltid. Vi kanske optimerar vår ansträngning eller vi kanske optimerar våra relationer eller något sånt där. Så, men kanske inte det ekonomiska. Och beteendeekonomi, ja, det handlar om att försöka förstå vad påverkar våra beslut när vi inte tänker efter. Vad är liksom våra naturliga beteenden? Alla har vi naturliga beteenden, men det innebär ju inte att marknaden för den skull inte är effektiv som helhet. Våra beteenden innebär helt enkelt att vi som individer inte alltid gör det som är finansiellt ekonomiskt smartast. Men om marknaden ska vara effektiv, då räcker det med att några stycken gör det smarta och så blir det finansiellt effektivt och rationellt på marknaden. Och den är det. Den är väldigt effektiv i marknaden. Men för att fatta mig kort, om jag säger så här. Om man ska sammanfatta de flesta av våra naturliga beteenden inom tre kategorier. 1. Vi undviker ansträngning. 2. Vi undviker gärna förluster. Och 3. Vi prioriterar det som är här och nu. Och alla är såklart olika, men man kan säga att överlag så är vi alltså lata, rädda och kortsiktiga i vårt naturliga tillstånd. Det är lätt att komma ihåg liksom. Och det är också rätt naturligt. Kanske känner igen oss till och med. Så utifrån det kan man säga att pensionssparande, det är inte naturligt för oss. Det är jobbigt, läskigt och belöningen är långt bort i framtiden. Och det är alla fel.
Ja, visst.
Men om man vill ha en bra pension så gäller det alltså att man gör lite ansträngning, vågar investera och vara långsiktig. Då vinner man i det här spelet. Så beteendeekonomi är superintressant och berör oss alla. Det påverkar inte marknaden som helhet, för där finns det rationella spelare tillräckligt. Men som individ så kan vi bli förlorare om vi bara lyssnar och kör efter våra naturliga beteenden.
Det är värt att sätta sig ner en liten stund och kanske ta en bulle eller någonting gott. Ja.
Och kanske hjälpa någon som är liksom, ja, försöker vara rationell.
Ja, men precis. Och som sagt så har vi mer information på nordea.se/itp där du kan läsa mer om det här och även boka en rådgivning. Då säger vi tack för att ni har lyssnat idag och ni får gärna prenumerera på Sparpepp i din poddapp så missar du inga nya avsnitt och kolla även in Nordeas sociala medier och som sagt nordea.se för mer inspiration och tips. Och är det så att du har en fråga som du skulle vilja ställa till våran privatekonom Anders så får du gärna mejla den till sparpepp@nordea.se så kanske vi tar upp den här i podden.
Gör gärna det.
Vi kanske ska göra ett sånt här frågor och svaravsnitt som jag gjort tidigare någon gång. Tack Anders.
Tack Erika.
Och tack för att ni har lyssnat och ha det fint.
Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.